Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Frankrike höjer terrorhotsnivån till högsta möjliga.
This is the trap that the Islamists have set for us to fall in.
Folkhälsomyndigheten inför särskilda råd för ytterligare 4,5 miljoner svenskar.
Gå tillbaka till våren som vi hade det då.
Vi kommer att behöva tillsätta en utredning nu för att se till att omvandla partsöverenskommelsen till lagstiftning.
Mitt budskap är fortfarande till politiken. Håll det så långt borta som det bara är möjligt.
Den vanligaste läsreaktionen som jag har fått på senare år har varit från läsare som säger att vi tar inte klimatfrågan på allvar.
Vi behöver inte ha Greta Thunberg som uppdragsgivare för att göra det.
Frankrike höjde terrornivån till den högsta efter ännu ett islamistiskt terrordåd. Coronautvecklingen ser dyster ut och Folkhälsomyndigheten drar åt tumskruvarna i ytterligare regioner. Lagen om anställningsskydd, regeringen har gjort sitt vägval. Och Peter Wolodarski räds inte kritiken mot att Dagens Nyheter bjuder in Greta Thunberg att bli gästande chefredaktör. Det här är punkter på veckopanelens agenda, vecka 44. Välkomna, jag heter Staffan Dopping. Ja, vi sitter där vi brukar i ett mötesrum i kvartalskontor i centrala Stockholm. Vi skulle egentligen ha suttit på en restaurang på Djurgården med en liten men dock publik. Men under torsdagen införde Folkhälsomyndigheten nya allmänna råd för tre regioner i vårt land, bland dem Stockholms län. Så det var inte läge att arrangera en sammankomst nu om en aldrig så liten, så det blir en ordinarie panel enbart som podd. Men panelen är på intet sätt ordinär. Idag har vi Lisa Bjurvald, journalist och författare som bland mycket annat har skrivit om högerextremism. Välkommen till panelen, Lisa.
Tack så mycket.
Premiär för dig.
Mm-hmm.
Och vad vill du säga om det?
Jättespännande. Jag önskar att jag kunde säga att jag hade nerver, men jag är desensitized för att jag har jobbat så länge. Men det känns väldigt spännande faktiskt.
Ja, det är bra. Och Inga-Britt Ahlenius, ständigt aktuell en gång i tiden, FN under generalsekreterare och generaldirektör för Riksrevisionsverket. Välkommen, Inga-Britt.
Tack så mycket.
Viktor Bartkron, politisk kommentator på Expressen och ankare i poddstoltheten, verkställande utskottet. Hej och välkommen.
Tack så mycket och tack för den fina presentationen.
Vi börjar direkt rätt in i det som styr, ställer till och begränsar.
Det är ett läge som ser ut som att det kan utvecklas väldigt negativt.
Nya skärpta råd i tre svenska regioner.
Nu så är ju budskapet: gå tillbaka till våren som vi hade det då. För då hade vi att folk... man höll sig hemma, man tänkte på ett annat sätt, och det är dit vi vill tillbaka igen.
Från SVT i torsdags, smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund manade svenskarna i allmänhet och stockholmarna i synnerhet att minnas hur vi levde med pandemin när den var färsk. Nu så är alltså skärpta rekommendationer eller allmänna råd som de namnges av myndigheterna. Och Anders Tegnell, han låter ju klart mer alarmistisk än vanligt. Varför sprids nu covid-19 mer och mer, Lisa Bjurvald?
Ja, nu jobbar jag ju inte på Folkhälsomyndigheten, men Jag har ju argumenterat för att vi journalister ska kunna debattera det här ämnet precis som vilket annat. Det har varit ganska mycket snack om att lämna åt experten och så vidare. Men vi gör ju inte det med något annat. Så jag biter mig tag i det här också. Jag har ju blivit kallad för coronamoralist för att jag tycker att också vi journalister ska följa de råd och rekommendationer som finns. Så personligen är jag ju jätteglad för att de här nya restriktionerna har kommit. Det är väldigt individuellt vad man ser och hör. Om man är baserad i centrala Stockholm så ser man ju dagligen överfulla bussar, tunnelbanevagnar, packade affärer. Och det är ju fullständigt uppenbart att inte de tidigare reglerna har efterföljts.
Men borde vi sitta här alls i vårt möte här om man nu lyssnar verkligen på undertonerna och det som sägs här?
Ja, men nu håller vi ju faktiskt avstånd. Vi håller mer än en armlängds avstånd till och med.
Ja, det låter som att man ska inte alls träffa personer som man inte bor med, det säger ju en del.
Ja, men det ska ju också vara i jobbsammanhang. Visst är det kul det här med de motsägelsefulla råden? Jag skrev faktiskt en satir förra veckan för att jag tyckte att det här ämnet lämpar sig så otroligt väl. Först är 2 meter, sen 1 meter, sen en armlång. Vi ska få inte arrangera fester i Uppsala, men man ska sluta gå på dem, de man inte arrangerar. Att till slut när jag gjorde upp listan så blev det ju liksom rent parodiskt. Så jag tror jag skrev den på 40 minuter eller någonting. Och många skrattade väl, men det är ju självklart med mörkare undertoner. Och det här vet inte minst du då, Staffan, som är kommunikationsexpert.
Ja.
Men Folkhälsomyndigheten har ju misslyckats i princip sedan i våras med att få fram vad de vill. Inte minst det här om ska man jobba eller inte hemifrån? Ska du vara på kontoret?
Ja. Viktor, vad säger du om hur allvarligt läge är det just nu?
Ja, först skulle jag säga att jag är inte säker på att Anders Tegnell själv skulle hålla med om din beskrivning där i slutet, Lisa. För jag uppfattar snarare att det har varit någon form av poäng att skicka lite dubbla budskap. Och man sa ju det mer eller mindre uttryckligen i våras att ja, det gjorde kanske ingenting om inte alla följde det här man sa. Men om tillräckligt många gjorde det så var det ändå bra. Jaha, var frågan då. Så man får alltså göra det? Nej, det är viktigt att gå till sig själv. Så det har ju funnits någon form av dubbelhet i det där som har varit grundad i kanske att man vet att alla kommer inte följa det här. Och då vill man inte låta för stenhård. För om man bryter mot en väldigt hård regel, då är det uppenbart att regeln är verkningslös och då får man en psykologisk effekt som man inte vill ha. Så det finns någon form av avancerad grupppsykologi, åtminstone på pappret, tror jag. Sen om den är bra eller inte, det är en helt annan fråga. Det är klart läget är allvarligt, om inte annat för att det blir det av... Alltså det är en allvarlig situation. Vi stänger ju ner samhället, om än inte med juridiska medel, så ber vi ju människor att sluta leva i praktiken. Och det är ju något oerhört. Det blir ju normaliserat, men det är ju fortfarande, man ska ju komma ihåg att det här är inte normalt. Det borde inte vara normalt. Det ska förhoppningsvis inte bli det heller. Så det är klart att det är ett allvarligt läge. Det är ekonomiska värden, det är livsglädje, det är fri- och rättigheter som vi har tagit för givna i väldigt många år som nu bara är helt inställda. Det är klart det är allvarligt.
Inga-Britt Ahlenius, hur har du reagerat på den senaste budskapen från överheten?
Ja, jag måste säga att jag från början och fortfarande bejakar den svenska strategin som bygger på att man lägger på varje enskild person ett ansvar för sin egen hälsa och också för sin omgivning. Jag tycker det är djupt sympatiskt att leva i ett samhälle där man har den kulturen. Och jag är jätteglad att jag inte bor i Frankrike eller i Storbritannien och naturligtvis inte heller i USA. Så jag är väldigt bejakande eller stödjande till den så kallad frivillig linje som Sverige har valt. Om vi ser på det som har blossat upp nu, ja, det tror jag har man väl väntat på. Alltså, kylan kommer tillbaka, luften blir torrare. Men inte minst ska vi komma ihåg att de här begränsningarna nu, det gäller universitetsorterna. Så jag tror att vi tyvärr har väldigt mycket att skylla på de unga studenter som...
Det är den gemensamma faktorn.
Ja, precis.
Nej, men jag tror verkligen att man ska ha det i åtanke. Det finns ibland i den svenska debatten, tycker jag, en bild att om vi bara fick enkla regler istället för de här snåriga rekommendationerna. Om man följer diskussionen i andra länder, jag läser framförallt brittiska tidningar då, det är ju fullständigt vansinnigt hur komplicerat allting blir när du ska kodifiera allt som man ska göra och inte göra. De slår varandra i huvudet dagligen om 5 steg eller 3 steg hit. Får du träffa 6 personer inomhus eller är det 8 utomhus? Och det där ändras dagligen och människor blir galna. Det ska delas ut dryga böter. Hur höga ska de vara? Borde man sänka böterna? Så på det sättet så tror jag kanske som Inga-Britt här att vi kanske inte ska vara helt ledsna över att vi jobbar på det sätt vi gör. I alla fall om man följer hur diskussionen går i andra länder.
Bara helt kort, det är ju jätteintressant hur vi alla har, i just det här ämnet är det jättesvårt att sätta åsido våra personliga situationer. När vi senare kommer diskutera islamism, terrorism och så vidare, så går det att vara avståndstagande liksom på ett helt annat sätt. Men nu är det ju en jättestor skillnad mellan, säg att du är 25 år, du är tjej eller kille, du har inga barn, dina föräldrar är under 70, du känner att det här hindrar dig från att dejta, det sociala livet, du tillbringar varje kväll på krogen. Det blir ju en extrem frustration över reglerna. Medan vi då som har små barn som inte har fått träffa mor och farföräldrar över 70 och ser då unga människor som är 21-22 trängas, där växer ju frustration åt andra hållet. Ja, men snälla, skärp er nu så att vi någon gång kan få ha mormor och farmor och alla som barnvakter igen och få tillbaka det här generationsöverskridande. Och det har ju också varit spännande att se den svenska individualismen just i den aspekten. Hur vi faktiskt, ja men det talas om att vi är världens mest individualistiska land på många sätt. Och just hur klyftorna mellan äldre och yngre verkligen har synliggjorts av det här. Och hur lite många faktiskt umgås och inte tycker att de alls behöver bry sig om de äldre.
Vi går vidare i veckopanelen.
Ja, höjd terrorberedskap, chock och förstämning i Frankrike efter knivdådet i Nice där 3 personer mördades i morse. President Macron kallar det för ett islamistiskt terrordåd och säger att Frankrike är under attack.
Notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste.
För 2 veckor sedan halshöggs, ja bokstavligen, läraren Samuel Paty i en förort till Paris. Och igår, torsdag den 29 oktober, skedde samma sak i och vid den största kyrkan i Nice, basilikan Notre Dame de l'Assomption. 3 personer hann gärningsmannen attackera och döda. Det är för våra värderingar om frihet som vi attackeras, säger president Macron. Flera tusen soldater sätts nu in för att skydda bland annat skolor och kyrkor. Vad säger ni om de återkommande terrorattackerna i och mot Frankrike? Och hur påverkar Sverige och övriga Europa av det här? Viktor?
Ja, vad finns att säga om saken som sådan? Jag tror att vi alla i det här rummet och förhoppningsvis lite bredare än så är rörande överens om att det är förskräckligt. Det är klart att vi påverkas. Det här är ju en situation, Frankrike har varit särskilt utsatt nu under ganska många år, men samma mekanismer finns ju här och i stort sett alla andra, i alla fall västeuropeiska länder. Så det är klart, det är ju på det sättet tyvärr en tidsfråga innan saker händer även här. Det sa vi före Drottninggatan och det kan vi nog säga efter. Men förhoppningsvis kan den franska offensiven då mot det här som man lanserade innan det här började, ska man komma ihåg, lära oss någonting.
Polisen i Stockholm har inlett en så kallad särskild händelse efter det här, säkra till ambassad och andra anläggningar i Sverige då med koppling till Frankrike. Inga-Britt Ahlenius, varför drabbas Frankrike så hårt av den här terrorn?
Frankrike har ju länge haft en omfattande immigration från sina gamla kolonialländer, inte minst från Algeriet som ju var en del av Frankrike faktiskt. Mm. Och det är klart att den befolkningen har ju också utgjort en grund för att skapa väldigt många islamister i Frankrike. Jag vet inte hur många tusen man har faktiskt i Frankrike, så man har ju ett rejält problem med en radikalisering av en del av en muslimsk befolkning.
Det här att den senaste attacken skedde i en kyrka, Lisa, hur tolkar du det?
Ja, men det är naturligtvis att det är, som Macron säger, att det är en direkt attack mot Frankrike. Men vad jag förstod så att han var ganska nyanländ via Lampedusa. Så att det är ju jätteintressant också när man diskuterar och tittar på vad är här det är liksom intern, alltså homegrown terrorism som man har pratat om länge i både Storbritannien och USA. Vad är hotet från de som kommer direkt utifrån och kanske till och med tillhör en terrorcell? Och hur stor del av hotet är personer som faktiskt är födda och uppvuxna i Frankrike? Det är jätteviktigt, för att det ena är ju mycket lättare att hantera. Det andra är jättesvårt att komma åt. Säg bara ett konkret exempel med gränskontroller och så vidare. Övervakning av terroristcellers kommunikation. Det stoppar ju de här hoten utifrån, eller har möjlighet att göra det. Det otäcka är ju nästan mer på sätt och vis. Nu pratar inte jag om blodigt eller antal offer eller liknande, utan liksom rent psykologiskt den här halshuggningen av läraren, just eftersom det var franska medborgare involverade, det var föräldrar involverade, personer som har sina barn i fransk skola som ändå reagerade. Det är oerhört mycket svårare att komma åt. Och då pratar man om det här strypa finanser till extrema moskéer och så vidare. Och, men det är ju inte lätt för det, va?
Den här misstänkte gärningsmannen är ju inte avliden, så vitt jag vet. Han skottskadade svårt, så det ska bli intressant att höra vad som kommer fram där. Borgmästaren i Nice, som har kommunicerat mycket om det här, han använde ordet islamofascism om det som hände i torsdags. Och sen är ju frågan om hur demokratiska länder på bästa sätt bör svara på illdåd och terrormord med ideologiska förtecken. När Frankrikes ambassadör i Sverige, Etienne de Gonville, var gäst i Agenda förra helgen, var han mycket bestämd.
This is the trap that the Islamists have set for us to fall in. The conversation, as we began this interview, was about the beheading of a French teacher. And you are moving the conversation to something else, which is a debate supposedly on religion, on insult to religion, on blasphemy, which is not a crime in French law, etc., etc. But the discussion is about a terrorist act. It is not about supposed blasphemy or about a cartoon.
Ja, Frankrikes ambassadör ansåg uppenbarligen att islamisterna gillrar en fälla som vissa politiker och medier har lätt att falla i. Fällan att vända intresset bort från morden och terrorn och istället ställa självkritiska frågor om man har visat för lite hänsyn till religiösa grupper som blir kränkta när figurer eller symboler för deras religion kritiseras eller hånas. Inga-Britt, vad säger du om den franska synen på yttrandefrihet och religiösa ideologiers ställning i samhället?
Jag tycker att det känns oerhört befriande att lyssna till en sån principiell utsaga som den som vi hör av både Macron och av den franska ambassadören här. Och han har alldeles rätt att det är en fälla som gillas för oss och som vi i Sverige har väldigt lätt att falla i, därför att vi har väldigt sent upptäckt och identifierat det som är islamism. Islamism är ju en politisk rörelse, lite lätt förgylld och lite lätt förklädd till en religiös rörelse. Därmed har vi på något sätt låtit dem gå under radarna, men det är en politisk och väldigt farlig rörelse.
Vad säger man om den franska synen på yttrandefrihet? Och det heter ju laïcité i uttrycket för den franska sekularismen. Är den bra, den där? Den uppfattas ju av en del som att den är religionsfientlig.
Jag tycker att den är utmärkt. Och det finns ingen kompromiss, menar jag, när det gäller yttrandefrihet. Alltså yttrandefriheten är ju själva grunden för demokratin.
Och fransmännen säger ju att laïcité är till också för att försvara religionsfriheten. Det är deras egen beskrivning.
Ja, precis.
Funkar det så?
Alltså det som var bra med den här intervjun var ju också att den franska ambassadören så tydligt samtidigt sa att muslimer har en plats i Frankrike. Det var ju det, att han kunde hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt.
Han brydde sig inte om vad muslimer i andra länder säger, utan de i Frankrike som han ville lyssna på.
Det är hans medborgare. Och det är ju för den är ju ofta jättesvår att hålla i huvudet samtidigt. Och så skulle jag säga att jag tycker problemet har ju varit ett annat i medien, och det är att vi ofta faktiskt tenderar att dra många muslimer över samma kam ändå när det är terrorråd. Man bara jämför med, det var här skedde ju kring årsdagen av Anton Lundin Petterssons högerextremist i Trollhättan den 22 oktober. Och där är det ju det klassiska att det är en vit gärningsman, och ideologi, etnicitet och så vidare diskuteras inte alls, utan då går det ju direkt på psykiska problem. Det är ju den linje vi har i medierna. Tittade man sen på den här lastbilschauffören som utförde det förra terrorrådet i Nice, så visade det sig ligga psykisk sjukdom och skilsmässa och diverse andra orsaker bakom.
Men vad hjälper det så att säga?
Nej, det hjälper ingenting. Jag menar bara att vi måste ha alla olika bitar av pusslet med oss. Som det nu tenderar debatten alltid att bli väldigt svartvit. När det är en muslim som utför ett terrordåd så är det genast att vi har fått en krigsförklaring, vi i Frankrike. Är det en vit gärningsman så säger man att det här var en psykiskt sjuk person. Man drar inga vidare växlar. Jag menar att vi måste titta på hela spektrat här varje gång.
Vad säger Inga-Britt och Viktor om det?
Jag menar ändå att vi i Sverige faktiskt måste försöka identifiera det som är islamism, som är alltså ett fundamentalt eller fundamentalistiskt uttryck för en viss religion som snarare är en politisk rörelse. Och jag har Lisa rätt att vi har inte gjort den distinktionen. Alltså har all kritik då drabbat det som de som är de bedjande och vanliga muslimerna i vårt samhälle som vill vara i fred. Men islamisterna är någonting annat. Och de är företrädda i Sverige av vissa organisationer under det muslimska brödraskapet till exempel. Och det måste vi klart för oss. Därför att det muslimska brödraskapet och islamisterna, de har ju en linje att förvandla samhället på basis av Koranen och att göra religionen till bas för vårt land. Alltså det är ett parti så att säga.
Ja, jag vet inte om jag delar riktigt bilden som Lisa målar upp. Jag tycker att om vi tittar på hur Säpo beskriver politisk extremism så är man ofta noga med att lyfta fram alla tre typer som man brukar prata om. Det högerextremismen, vänsterextremism och islamism då, eller islam och fascism som borgmästaren i Nice sa. Jag tycker att vi har diskuterat dåligt i Trollhättan ganska mycket med det. Jag köper inte riktigt den här motsättningen och jag tror att Tiende Gonville skulle nog invända och säga att nu pratade vi om det här. Får vi ett annan typ av dåd så bör vi prata om det. Jag tycker inte det ena behöver utesluta det andra.
Men är det något slags religionskrig som vi ser början på? En del tolkar det ju så.
Det får man väl verkligen hoppas att det inte är. Men det är klart att ett land kan inte vara utsatt för det här, den här typen av återkommande bestialiska dåd hur länge som helst innan det på något vis byggs upp ett tryck på att man ska göra någonting. Och då gäller det att man gör rätt sak naturligtvis. Men gör man ingenting så är ju trycket ökar ju hela tiden på åtgärder som i så fall om inte annat ser drastiska ut. Det vill ju till. Jag tror man verkligen får hoppas att de kommer framåt med den här offensiven som Macron alltså lanserade innan det första dådet mot den här typen av alltså statsfientliga rörelser är ju det man är ute efter. Så nätverk som ligger bakom den här typen av ideologi. Det vill nog till att man lyckas med det, för det är klart att situationen blir farligare för varje gång det här händer.
Alltså Macron verkar ju inte vara sån här ängslig för att säga saker och ting som uppfattas som mycket kritiskt mot en hel religion. Han har ju sagt att islam är en religion som genomgår en kris över hela världen, har han sagt till exempel. Och då har då Turkiets president Erdogan gått till motanfall där och sagt att det är dags för ett psyktest för president Macron. Och det där blir ju ett ordkrig naturligtvis. Vad säger ni om risken för att Sverige kommer att kan utsättas för saker och ting, att det sprider sig?
Men det kan väl mycket väl komma att ske. Men man får ju samtidigt titta på liksom, vilka spelar man i händerna här? Tittar du på det här rådet där det skedde i Nice så är det sedan länge gamla Front Nationals högborg. Det här är ju, ofta är det så att båda sidor så att säga, både högerpopulismen och högerextremismen och de extrema islamisterna vill ju få till ett krigstillstånd. Man vill ju att det ska piskas upp stämningar. Båda grupperingar talar om ett krig. Då har det heliga jihadismen, det heliga kriget, och du har det heliga raskriget som extremhögern talar om. Så att vi får ju tänka lite, vad gör man för åtgärder mot vilken typ av händelse? Alltså någonting som covid-pandemin påverkar ju samhället enormt mycket mer än ett enskilt dåd.
Men hörni, detta som just i den svenska diskussionen är så centralt, nämligen är det onödigt att visa upp de här karikatyrerna av Mohammed? Det som då väldigt lätt då triggar våldsbejakande islamister. Ska vi så att säga låta bli att överanvända yttrandefriheten eftersom det kan bli sånt fruktansvärt liv och till och med grovt våld?
Vi är ju redan där. Alltså, och det menar jag att självcensur, det är ju den allra farligaste formen av censur. Alltså rädslan som gör att man kan inte rita en bild av profeten för att man riskerar att bli halshuggen. Och därför måste det svenska samhället identifiera de här grupperna. Och då vill jag säga att vi är väldigt sent ute. För en 3-4 år sedan så skrev Magnus Ranstorp och Aje Carlbom, Magnus Norell och några av de här forskarna som idag är erkända, skrev skrifter om och varnade för islamismen i Sverige. Och det blev dramaskriv och de blev beskyllda för att vara islamofober och rasister. Men nu så är de ju erkända i sin ska vi säga, definition av det här extrema politiska uttrycket.
Ja, med risk för att bli Frankrikes ambassadör igen, så din fråga är ju i sig ett svar, Staffan, för anledningen till, det finns ju massa saker man kan skriva och rita och göra som gör olika människor ledsna, men det finns inte särskilt många som man blir halshuggen för, men det, så är det med det här, därför pratar vi om det. Det är väl i sig ett svar på vad problemet är, det teckningen eller reaktionen, och det är klart att det är reaktionen, det är ju... Yeah. Sen kan man kalla det en religionskris eller vad man vill. Men problemet i varje nyktert sammanhang i Sverige är ju att man kan reagera på det sättet, inte att man kan rita en bild. Mm.
Erdogan blev ju irriterad över att Charlie Hebdo, satirtidningen i Frankrike, gjorde en karaktär på honom i en sexuell situation som var mycket nedlåtande för honom naturligtvis, och jag noterade att jag kunde inte hitta den där teckningen någonstans i svenska medier, men jag googlade och kunde hitta den och har den utskriven här om någon vill titta på den. Nu går vi vidare till en fråga som nästan helt och hållet är inrikespolitik.
Det vi kommer göra nu är att med utgångspunkt i den överenskommelse som har tecknats då mellan Svenskt Näringsliv och PTK ta det vidare till lagstiftning. Och det som är mitt besked, det är ju att den lagstiftningen ska funka för alla som jobbar i Sverige. Vi har över 5 miljoner löntagare i Sverige. Och den arbetsrätt och den lagstiftning som jag är ansvarig för, den måste funka för alla.
Vi sa direkt när det kom att politiken blandade sig i det här att håll er borta. Vi kan inte gå bakåt, utan vi måste gå framåt. Arbetsmarknaden förändras. Vi har massor som drabbas av allt från visstidsanställningar till plattformsanställningar till andra saker. Och då ska vi se till att vi ska ha ett bättre anställningsskydd i Sverige och inte ett sämre.
Ja, Susanna Gideonsson och LO är ju inte med på det här LAS-tåget riktigt. Hon var med Aktuellt i veckan och det var också arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som då gav besked om att regeringen nu har bestämt sig i den snåriga frågan om moderniserad arbetsrätt. Förutom att det förstås inte är oviktigt hur anställningar regleras och vilka rättigheter personal har, så är det ju en av de två känsligaste politiska potatisarna i det så kallade januariavtalet. Det här har du trängt in i för att förstå och förklara, vet jag, Viktor.
Ja, man har ju varit så illa tvungen i min roll över de senaste 2 åren. Mm. Vad vill du veta?
Ja, är det glasklart i själva sakfrågan vad LO och Susanna Gideonsson menar bör ske?
Nej, absolut inte. Det är väldigt lite som är helt glasklart i det här. För det första så är det ju en i sig ganska märklig politisk överenskommelse att nu är vi överens om att göra vissa saker under förutsättning att inte några helt andra kommer överens om någonting annat. I så fall tar vi det, oavsett vad det är. Och då pratar vi alltså om att regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet skrev den här uppgörelsen då med Centerpartiet och Liberalerna. Centerpartiet och Liberalerna krävde ju då vad de kallar för moderniserad arbetsrätt. Det vill säga att i grunden att det ska bli lättare att säga upp den man vill som företag. Det är ju det som är smärtpunkten i alltihopa. Sen sitter då parterna, det vill säga fackföreningar och näringsliv, och förhandlar för att kanske komma fram till någonting som drar åt det hållet. Det är ju det som är hela syftet. De förhandlingarna kraschar och då ser man att läget är stort sett omöjligt. Därför att å ena sidan står då Centerpartiet och Liberalerna och säger att ja, nu ska ni lägga fram det här andra som vi var överens om, annars så har vi inget samarbete längre. Och det är bara det att regeringen också är beroende av Vänsterpartiet som säger att om ni lägger fram det där, då fäller vi regeringen. Det vill säga, hur Stefan Löfven än skulle vända sig så skulle han gå in i väggen. Men som vanligt för Stefan Löfven så kom det en utväg i form av den här då halvuppgörelsen mellan privattjänstemannakartellen PTK och Svenskt Näringsliv, som LO inte gillar men som regeringen då kunde säga, vi tar den där och utgår från den och fixar till den så att den passar alla. Det är ju varje ord i det Eva Nordmark säger här är ju vägt på guldvåg. Mm. För att vara tillräckligt vagt för att Vänsterpartiet ska kunna fortsätta knorra. Oklart hur länge, men de ska inte gå till handling i alla fall. Centerpartiet och Liberalerna ska ändå kunna höra att regeringen ska göra ungefär det man har kommit överens om, så att de ska inte bli vansinniga heller. Och så ska tiden gå, vi närmar oss nästa val. Hur det här slutar, det får vi se. Men det slutar inte med att regeringen avsätts här och nu i alla fall, och det var prioritet.
Men hur pass förnedrat känner sig LO av den här behandlingen, att regeringen vågade göra så här?
Jo, men lite samtidigt, så LO har ju hela tiden varit medvetet om vart det här har varit på väg. Alltså Karl-Petter Thorwaldsson, tidigare ordföranden, hastade ju igenom att LO skulle godkänna januariavtalet när det slöts, för att det var ändå bättre än en moderatledd regering. Alltså banden mellan socialdemokratin och LO är ju väldigt komplicerande här. Man ville liksom ha en socialdemokratisk regering, och så var det här, kom det här med, och det var ju väldigt jobbigt, men vi tar problemet sen, och nu är sen. Och nu visar det sig också att LO är väldigt splittrat internt kring hur man ska förhålla sig till det här. Vissa förbund, IF Metall till exempel, tycker att den här uppgörelsen är ganska okej. De vill ansluta sig till den. Andra förbund inom LO är vildsint kritiska och tycker att det är helt förskräckligt. Att det är sämre än den här utredningen som kom i somras.
Vilken smekmånad för den nya ordföranden.
En otroligt otacksam uppgift som Susanna Gideonsson har hamnat i. Och den är ju helt och fullt krattad för av hennes företrädare. Den socialdemokratiska ursprungliga politrucken Karl-Petter Thorwaldsson. Det var en riktigt dålig servering som han stod för där till sin efterträdare. Hon har inget... Det är väldigt svårt för henne att leda vidare det här på ett sätt som gör alla LO glada. Jag tror inte att det är möjligt.
Men Vänsterpartiet är ju som vanligt där med lite nya misstroendehot ibland, även om det kanske var lite halvmjukt nu. Inga-Britt Ahlenius och Lisa Bjurvald, hur ser stridsplanen ut i Jonas Sjöstedts huvud?
Han behöver ju inte ha någon stridsplan, går väl idag. Utan stridsplanen måste...
Ja, men det ska väl vara nästan en sömlös övergång till Nooshi Dadgostar.
Jo, men hindrar inte ändå att han ger sig väl iväg med planet till Vietnam när som helst, så har han en ung efterträdare som ska ta sig an det där. Vad jag tänkte på när jag lyssnade på Aktuellt igår var ju att statsrådet säger att nu ska man tillsätta en utredning för att fixa det här förslaget.
Blev du överraskad över ordet utredning?
Ja, alltså nu...
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, det blir, eller ska vi säga, lite cyniskt muttrande ändå. Att blir man aldrig klar, nu ska man tillsätta en utredning när man nu ändå hade en överenskommelse. Vad ska den utredningen gå ut på?
Ja, statsminister Stefan Löfven valde att använda Facebook som kanal för att skicka ut sitt budskap i den här frågan. Och där sjunger han den svenska modellens lov. Och han skriver att överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare självklart är den bästa utgångspunkten för den reformering av arbetsrätten som ska ske. Men något som jag tycker är lite extra intressant i Löfvens Facebook-uppdatering är att han skriver att partiets verkställande utskott har ställt sig bakom att förändringen av LAS ska ske utifrån den överenskommelse som kom för en vecka sedan. Och vem sitter i verkställande utskottet? VU? Jo, LO-basen Susanna Gideonsson, som ju kraftfullt sågar samma överenskommelse. Va?
Ja, men snälla, titta inte på mig. Alltså vilka turer. Jag avundas inte Viktor som bevakar det här. Det är obegripligt. Jag har försökt hela morgonen att sätta mig in i varenda detalj i detta. Det jag är fascinerad över, måste jag säga, och skjuta in det lite utifrån perspektiv här, det är ju att det här inte debatteras stort i samhällsdebatten. Och äntligen just i morse hittar jag Jonas Nordling skriver i Dagens Arena just detta. Det här påverkar ju vanliga människor, vanliga arbetstagare. Du har lättare att få sparken. Under en process då där du får sparken ska arbetsgivaren inte behöva ge dig lön. Det här är ju jättestora och allvarliga förändringar. Men eftersom det man har gjort det så här snårigt och nu ska en utredning utredas och så vidare, liksom såna här byråkratiska tidsförskjuta lekar, så blir det väl inte heller till någon stor samhällsdebatt. Men det här borde vi ju prata om. Jag har åtminstone kastat ut i journalistkretsar, så eventuellt har jag nu idag startat mer eller mindre omedvetet ett frilansuppror mot detta. För är det något vi journalister har varit hårt drabbade för, så är det ju LAS. Det är ju ett skällsord i journalistkretsar att bli utlasad.
Den svenska modellen på arbetsmarknadsområdet handlar om att vi inte har statligt beslutade minimilöner och liknande. Men ändå så är det en lag om anställningsskydd som allting handlar om. Varför ber vi parter på arbetsmarknaden att komma överens om hur en ny lag bör se ut om vi tycker att det bästa är om det inte ska vara en lag som styr över anställda arbetsgivare?
För att Socialdemokraterna och Centerpartiet ska kunna ha ett regeringsprojekt ihop. Det är väl den grundläggande förklaringen. Men så här är det ju, att från borgerligt håll har man i många, många, många år sett den här lagen om anställningsskydd som ett avgörande hinder för en fungerande arbetsmarknad. Man tycker att det är helt enkelt för svårt för företag att behålla rätt personal i samband med neddragningar och så. Och det här har regering efter regering, skulle man kunna säga, nu var det väl bara två borgerliga regeringar i praktiken än. Så strunt samma. Man har velat åtgärda det här och man har ändå, eftersom man ändå gillar idén om den svenska modellen, så har man ju hoppats att man ska kunna komma dit hän med fackförbunden med på vagnen. Det har man ju hoppats, det gjorde Reinfeldt-regeringen också. Anders Borg, vars bok jag sitter och tittar på här i vår studio, han brukar ju säga i efterhand att det han ångrar var att man inte gjorde något åt det här. För det gjorde man inte, man hoppades att det skulle lösa sig den här förhandlingsvägen. Det gjorde det inte. Därför att LO och även flera tjänstemannaförbund helt enkelt inte vill göra sig av med det maktmedel som man har då som företrädare för arbetstagarna. Vilket man kan förstå. Hur som helst, då ska då Centerpartiet som verkligen, verkligen vill reformera det här och Socialdemokraterna som i grunden inte är särskilt intresserade av att reformera, åtminstone inte på det sättet, ska komma överens med ett regeringsprogram. Då blir det här kompromissen. Vi genomför den här lagförändringen om inte parterna löser det på ett annat sätt. Det är bara det att när du har det villkoret att om inte de kommer överens så blir det det här. Det ger ju naturligtvis arbetsgivarsidan en avgörande fördel i förhandlingarna. Och slutresultatet då blir det ju väldigt nära, eller åt det håll som centerpartisterna ville. Vilket är såklart, det är ett väldigt, väldigt märkligt, det är en väldigt märklig ordning för en politisk, en process som ska vara fri från politiken, förhandlar under ett politiskt hot. Det är jättekonstigt, men nu är det så vi gjorde för att vi skulle kunna ha den här regeringen.
Om jag faller för frestelsen att titta lite grann på det partipolitiska spelet här och vem som tar vem av sig och gynnas av vad. Så du skrev du igår Expressen, Viktor, om tjänstemannapartiet Socialdemokraterna och om att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet framöver får slåss om LO-förbunden och deras medlemmar. Det lät ju verkligen som att det är skilsmässan mellan LO och S är förestående.
Det var ju en hårdragning, det var en extrapolering av en högst existerande trend, kan man säga. Därför att Socialdemokraterna har nu, inte minst i senaste valet, en väldigt tydlig utveckling där man tappar i sin traditionella demografi, framförallt då LO-kollektivet. Man har gått på några val från 60% till 40%. Samtidigt har man kompenserat det till stor del genom att växa i vad vi skulle kunna kalla traditionella folkpartiväljare. Alltså kanske i modern tid mer Miljöpartiet, Moderaterna. Alltså tjänstemän i storstadsregionerna. Och vill man kan man ju se att det finns någon symbolisk logik i att den nya svenska modellen för Socialdemokraterna blir en uppgörelse mellan tjänstemannaförbunden och näringslivet, medan LO-kollektivet som man talade till i valrörelsen men sen kanske inte drev politik för riktigt i regeringsbildningen söker sig någon annanstans. Vänsterpartiet skördar ju nu framgångar i den väljargruppen Sverigedemokraterna har gjort under många år. Så det var som sagt en extrapolering. Jag tror fortfarande att Socialdemokraterna är största parti bland LO-väljare, men trenden är ju tydlig att Socialdemokraterna håller på att bli någonting annat än vad de traditionellt har varit. Och du var själv inne på absurditeten i att LO-basen sitter i verkställande utskottet och samtidigt är största kritiker till egentligen hela den här regeringens inriktning. Och det är klart att man kan fundera på hur länge det är hållbart. Vi får se, det ska bli väldigt intressant att se. En mer akut fråga är kanske om LO kan hålla ihop på det sätt man har gjort med tanke på hur stora skillnader det är internt i synen på den här frågan.
Ska runda av det här med att tänkte Inga-Britt på ordet trygghet. Det måste vara ett av de varmaste orden vi har. Jag har svårt att tänka mig att många tycker att det är någonting som man bör undvika. Möjligen någon promille, såna extrema, risksugna äventyrsmänniskor. Men nästan alla har positiva associationer till trygghet. Men kan vi vänta oss att vi kunna få mer trygghet än idag framöver? Finns det någon realism i en sån önskan?
Jag tycker att ordet trygghet, framförallt ordet trygg, det missbrukas numera och kommer att betyda allt möjligt än snarare det här med trygghet i anställning. När det gäller LAS så är ju också frågan att det är ju en intressekonflikt mellan de som är i system som har sina anställningar och de som är utanför. Och de här som är utanför, de är ju inte organiserade. Alltså får man heller ingen då riktig debatt. För det handlar ju om att åstadkomma en dynamik på marknaden som är svår att förklara oss och som i sin övergångsperiod kan vara smärtsam för de som sitter i ett företag och blir av med sitt jobb. Men det är en mycket större fråga än att det handlar om de här personernas sysselsättning. Nu rör det ju också bara de mindre företagen. Alltså, de stora företagen har ju inga som helst problem normalt att hantera de här LAS-bestämmelserna genom att man kan ge avgångsvederlag eller att man kan pensionera människor etc. Det är de små företagen som behöver den här ventilen då att kunna behålla folk som är de som är centrala och avgörande för det här lilla företagets fortbestånd. Men sen har vi de här som inte kommer in därför att om de kommer in en gång så blir de hela tiden utlasade.
Nu går vi rakt in i den sköna nya medievärlden. Det är inte så ofta på senare år som två chefredaktörer drabbas samman i offentligheten, men det har faktiskt Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets högsta ledare gjort den här veckan. Och bakgrunden är DNs beslut att bjuda in klimataktivisten Greta Thunberg att stiga ner på tidningsredaktionen och utöva chefredaktörskapet under en dag. I SVTs morgonstudion möttes Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski och Svenska Dagbladets chefredaktör Anna Careborg.
Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se utifrån de erfarenheter och kunskaper hon har, vad det här kan leda till. Hon säger ju att hon vill att vi ska fokusera väldigt lite på åsikter och väldigt mycket på just forskning, kunskap om klimatet.
Det finns, tycker jag mig se, en trötthet på den polarisering och den åsiktsjournalistik som vi genomsyras av.
Den vanligaste läsareaktionen som jag har fått på senare år har varit från läsare som säger att vi tar inte klimatfrågan på allvar.
Vi behöver inte ha Greta Thunberg som uppdragsgivare för att göra det.
Men du är ju inte bara chefredaktör, du är ju också vd. Ni ska ju granska makthavare. Du skickar ju en ansökning till staten om att få hjälp för att finansiera svenskans verksamhet. Mer än 50 miljoner kronor i år, mer än en halv miljard kronor de senaste 10 åren. Skulle det här betyda att Svenska Dagbladets journalister inte är oberoende?
Jag tycker att det är så viktigt att skilja på aktivism och nyhetsjournalistik.
Ja, det här var liksom i koncentration det som skedde i morgonstudion i veckan då mellan DNs och Svenska Dagbladets chefredaktörer. Vad säger panelen nu om det som är i görningen? Lisa Bjurvald?
Ja, alltså jag måste säga, som mångårig mediebevakare i bland annat tidningen Journalisten så blir jag liksom helt matt av denna låtsasdebatt. Därför att det finns ingen möjlighet att svenskans Careborg på fullast allvar tror att Greta Thunberg ska ha något slags riktigt utgivarskap, ett publicistiskt ansvar. Alltså det här är en trend som hållit på de senaste åren, framförallt internationellt. Man tar in sådana som Meghan Markle och Mrs. Prince Harry som gästredaktör på Vogue till exempel. Man gör det för att få lite PR och för att det ser kul ut och man kan använda den person man väljer använder man för den typ av läsare man vill locka. Greta Thunberg är väl då att man vill locka fler yngre prenumeranter.
Men det är en PR-grej alltså, tycker du då?
Ja, men självklart är det. Och det är ju ett endagars chefredaktörskap. Och så går då andra mediebevakare som Malin Ekman och sen så har vi då en chefredaktör för Svenska Dagbladet som säger, ska du ju över din chefredaktörsstol till en aktivist? Ja, men det är ju inte så att Peter Wolodarski tar ledigt i ett år och Greta Thunberg tar över. Det här är symboliskt och jag vill ju jämföra det med när vi sätter sådana som David Isaac som sitter i fängelse på doktorstjänster i medievetenskap. det är ju symboliskt. Och varför måste vi förklara detta? Så det här är ju liksom en ren liksom chimärdebatt.
Det ska reda ut nu. Vad säger Viktor Bartkron? Helt fri från Bonnier-familjen.
Precis. För 2 år sedan jobbade jag på DN och nu jobbar jag på systertidningen Expressen, så tar det för vad det är. Men jag tycker det är, jag kan ju gå in i metadebatten i alla fall. Jag tycker det är intressant att du jämför DN och Vogue.
Det var bara ett
jo, nej, men jag menar att det är intressant på riktigt. Därför att det hade vi inte gjort för 20 år sedan. Det finns något i den här... Alltså tidningsvarumärken blir mer och mer livsstilssymboler. Du köper inte bara en dagstidning, åtminstone gör inte alla det, för att få veta vad som har hänt sedan igår. För den funktionen fylls ofta på något annat sätt. Men du har en tidning eller ett magasin för att du vill skicka en signal lite grann om vem du är. Du vill känna att jag är en sån här, jag är en sån som läser Economist. Det betyder att jag är en världsvan, ofta yngre man som gillar att vara på flygplatser och dricka dyrt kaffe och göra karriär. Och så finns det den där typen av funktioner med många olika tidningar. Det här hänger ju ihop, ska jag säga, med mediebranschens utveckling. Den här spaningen är absolut inte unik, men den är relevant, tycker jag, i det här sammanhanget. Att förr var ju tidningar, alltså tidningsekonomi byggde väldigt mycket på att sälja annonser. Eller möjligen lösnummer till väldigt, väldigt många människor. Och därför, då var incitamenten, de ekonomiska incitamenten, att nå så många som möjligt och stöta bort så få som möjligt. Och då var liksom den raka, nästan så här metrojournalistiken ansågs väl vara någonstans det mest kommersiellt gångbara. Men så ser det ju inte ut längre, utan nu väger ju tidningar, även den tidning jag själv jobbar på, tyngre och tyngre på läsarintäkter. Och vi vill tjäna mer och mer pengar från läsarna. Kvartal är ju i samma bransch. Och det gör ju att folk måste inte bara acceptera oss som en nyhetstjänst, utan de ska helst gilla oss. Och hur gillar man saker? Ja, man känner att man delar värderingar med dem och så. Alltså det är klart att det finns ju en ekonomisk logik bakom att DN vill associeras med Greta Thunberg. Det är att målgruppen som gillar Greta Thunberg är viktig för DN.
Men alltså, om man ska
så lyssna... hade man inte resonerat för.
Nej, men om man ska lyssna välvilligt på Peter Wolodarski så säger han att ja, men vi är självkritiska. Vi har ju förstått att vi inte har gjort den här journalistiken på ett bra sätt. Det har inte räckt till och vi har inte tagit det på allvar. Och nu så ska vi rätta till det där. Det är hans beskrivning och jag hör inte att vare sig Viktor eller Lisa just har den linjen. Inga-Britt, vad tänker du när du hör det här?
Ja, jag tror att jag betraktar nästan en diskussion utifrån DN som en slags katalysator för en debatt som har länge legat på lur. Inte minst därför att vi ser hur den amerikanska mediestrukturen ser ut. Alltså, det är ju nästan hemskt att under den här perioden med Trumps presidentskap att se Fox News å ena sidan och CNN å andra sidan. Alltså en direkt polarisering och i varje fall CNN då traditionellt är väldigt tungt ska vi säga samhällsbevakande medium som blir någon slags ilsken hund på Trump. Det är inte intressant längre egentligen att se, för därför att de har svikit sitt journalistiska uppdrag, menar jag, att verkligen bevaka samhället och inte skapa en verklighet. Ja. Och det ser jag som oroväckande. Alltså man kan se framför sig att man kan lika gärna vara på Facebook som att köpa DN. Och så vill vi ju inte ha det. Vi som är läsare vill ju ändå att det gamla journalistiska uppdraget, att man minst strävar efter det. Alltså att,
men stöder du alltså Anna Kariborg då på Svenska Dagbladet?
Ja, det gör jag. Men jag menar alltså att det är en kasig debatt kanske utifrån Greta Thunberg, men det återspeglar ett bekymmer ändå som är djupare än så för hur medias bevakning av samhället utvecklar sig.
Ja, jag vill ändå säga att det är väldigt långt kvar för Sverige till den där amerikanska situationen. Jag tycker inte att, alltså, det idealet om den ändå opartiska journalistiken lever väldigt starkt här fortfarande, och det gäller liksom alla de tidningar vi har pratat om här. Men det jag menar är mer generellt, det finns den här, som man ska säga, follow the money här. För det handlar om, tror jag. Det finns ett starkt incitament för väldigt många olika medier att tillfredsställa sina kärnläsare. Och hur gör man det? Ja, man ger dem det de vill ha. Det finns den lockelsen hela tiden. Det handlar, den traditionella kritiken mot medier, och särskilt av den typ som jag jobbar på nu, är ju att nej, ni jagar bara klick, nej, vi bara säljer lösnummer. Och det är ju en tanke som bottnar i att man ska göra saker som är så lättillgängligt lockande för så många som möjligt. Det är inte så det fungerar längre. Särskilt inte för morgontidningar eller mindre magasins eller tidskriftsprojekt som Kvartal eller Arena eller något. Utan det handlar ju om att det gäller att ha tillräckligt många läsare som gillar produkten tillräckligt mycket. Och det där är en fara för alla medier. Att man, det blir, det, ibland så skäller man det här för att kalla det swish-journalistik. Men det är samma mekanism i grunden. Den ensamma fältreporten på Facebook som är beroende av att få donationer från läsare får ett incitament, det är helt korrekt, att ge läsarna det de vill ha. Men det gäller även för stora morgontidningar. För det här är ju som, jag tvivlar inte alls på att Peter Wolodarski har rätt, eller liksom att han talar sanning när han säger att den vanligaste kritiken han får från sin kärnläsargrupp är att ni skriver inte tillräckligt mycket om klimatet. Och det ger ju honom ett väldigt starkt incitament att göra det för att tillfredsställa den gruppen. Och det är klart att så har det i någon mening alltid varit, men det här incitamentet blir starkare och starkare i takt med att affärsmodellen förändras. Och det gör att vi kommer se en lite annan typ av medier än vi gjorde för några decennier sedan, tror jag.
Men jag håller helt med Victor om den analysen, absolut. Sen menar jag att just exemplet kring Greta Thunberg är oerhört överdrivet. Just eftersom det är symboliskt chefredaktörskap, det är en dag. Och sen så när man pratar om en aktivist så är det återigen en väldigt harmlös fråga. Hade det här varit en islamistisk extremist, en högerextremist, en SD-politiker, är ju någonting fullständigt annorlunda. Men det här är ju inte så. Sen tror jag risken för att svenska medier ska bli så polariserade som amerikanska, det tror inte jag vi behöver oroa oss för än. De är ju i en extrem situation.
Men du, om det är sant som du säger, att det här är symboliskt, om det når fram till Greta Thunberg att det här inte är på riktigt, utan att det här är, har en... Vad tror
att
du kommer
inte är ett
hända?
Riktigt jobb, menar du? Ja, hon kommer ju baxna, verkligen.
Ja, och du nämnde ju förut Malin Ekman, som ju är USA-korrespondent numera, men tidigare var mediekronikör i Svenska Dagbladet. Och hon skrev ju häromdagen då en lång text där hon uppfattade som att nu börjar Sverige också missa i den här otroligt viktiga gränsen mellan aktivism och oberoende journalistik. Och det låter på dig, Lisa, som att du inte alls tycker att hon är på rätt spår.
Jo, men det är hon. Men hon ligger ju liksom några steg för oss. Hon ser ju det här med sina amerikanska glasögon. Och det är väl inte så konstigt.
Hon har bara varit här ett år, vad jag vet.
Ja, men man blir amerikaniserad snabbt. Nej, men det är precis som du säger, Alenius. Och det är ju det här med CNN och Fox. Men som sagt, de är ett land som är extremt djupt splittrat nu. Historiskt splittrat. Att medierna skulle bli splittrade var ju hela tiden väntat sen Trumps tillträde. Jag menar att den splittringen har vi ju ändå inte i Sverige. Så att den farhågan är ju liksom helt, den är ju för tidig. Men det är klart att vi ser frön till det.
Frön till,
men Greta Thunberg är ju liksom inte ett sånt frö att oroa sig för. Då är det ju mer såna här alternativmedier man pratar om som poppar upp, och sådana saker som att Miljöpartiet har sina egna tv-sändningar där de försöker säga att politisk propaganda är nyhetssändning. Sånt är viktigt än att man sätter en symbolisk tonåring en dag. Liksom.
Men det är ju inte bara CNN eller Fox News, utan vad hon pekar på i sin kolumn, det är ju det gamla ärevördiga New York Times som har förfallit till den här typen av journalistik. Alltså. Och man kan väl se med viss oro på en utveckling av det här hållet också i Sverige, även om den inte blir så starkt polariserande. Därför man har ett styrelseskick eller en president som i dagsläget är oerhört polariserande. Men det var först här som jag förstod att Trump, han har faktiskt grund för att prata om fake news. Det här ger honom ju de argumenten. Man kan inte längre lita på journalisterna, därför att de förfalskar verkligheten. Och då är vi väldigt farligt ute. Jag menar att det är väldigt angeläget att det journalistiska grunduppdraget verkligen hålls heligt. Om att bevaka världen, att bevaka samhället, att bevaka politikerna.
Är vi klara?
Ja, men jag vill bara tillägga det här lite, för det här är ju en stor diskussion inom mediebranschen. Det här handlar om debattifieringen av klimatet. Och så är
debattifieringen?
Ja, det här hade vi ett seminarium om igår faktiskt med Vetenskapsrådet, med olika forskare som pratade om just det här. Så det är ju högintressant. Men det är också ofta så att de så kallade vanliga mediekonsumenterna inte riktigt förstår. Som en forskare då sa igår, att många unga tror till exempel att en krönika av Anders Lindberg på ledarsidan i Aftonbladet, det är hela Aftonbladets nyhetslinje. Alltså man har svårt att särskilja opinionsmaterial från nyhetsmaterial. Och ibland känner jag lite som Ekmans krönika, att det kan bli sådär slentrian. Oh, New York Times är politiserat. Nej, men visst, debattmaterial har blivit vassare. Till viss del har det smittat över. Men det finns ju fortfarande en gräns där. Det är ju jätteviktigt att komma ihåg.
Det var en snacksalig panel, men det är ju ett val nästa vecka också i USA, och vi måste säga någonting om vad vi ska förvänta oss och av det som sker där. Jag tänker inte att jag ska tippa om det blir Biden eller Trump helt enkelt, men hur tänker ni tillbringa tisdagen och natten till onsdag med tanke på, för det var för 4 år sedan, när så många människor är totalt chockade i den iskalla vinternatten sen gick hem och undrade vad har hänt i vår värld?
Ja, jag tänker sitta framför tvn hela natten, det har jag bestämt för. Det gjorde jag inte riktigt förra året, för jag trodde när jag gick och la mig vid 2-tiden att Hillary Clinton hade vunnit. Så vaknade jag vid den hemska nyheten att Trump har vunnit. Och det inte roliga för min egen del var att den här morgonen så var det ett fruktansvärt snö och väder i Stockholmstrakten. Så bussarna från min förort gick inte, så jag var tvungen att gå. Och då passerade jag varje villa där ägaren stod ut och skottade snö. Och allihopa så diskuterade vi lite grann med det här hemska att nu hade Trump blivit president i USA.
Viktor?
Jag satt uppe lite längre, så jag gick och la mig och jag tittade på amerikansk tv, och det var ju, tyckte jag, när jag gick och la mig var det uppenbart att Trump skulle vinna, så jag vaknade till alla andras chock, men jag var som sagt vaken lite längre. Jag vet inte om det är värt att vara vaken så länge i år, med tanke på att det verkar så himla snårigt, det är så mycket förtidsröster som ska räknas så sent, så att det vore ju olyckligt att vara vaken en hel natt och sen inte få veta någonting eller däcka av vid 7 på morgonen och så kommer resultatet sen. Jag vet inte, ärligt talat. Det känns som att det blir en långkörare det här. Det blir mer 2000 Gore Bush än något segertal vid 3-tiden.
Men det föder ju diskussionen om det blir väldigt jämnt eller om man måste säga att avgörande sker först med poströster som ska räknas senare, så är det ju grund för att föra en diskussion. Ja, vad händer nu? Vad kommer Trump att göra med sin makt som han ju fortfarande har som president?
Men hur mycket kommer eftersnacket, alltså ett eftersnack som kanske sker när man inte vet säkert vem som har vunnit, handla om hur medierna har betett sig, i vilken mån Facebook och Twitter och andra har liksom vägrat att leverera vissa nyheter, i vilken det ifrågasätts det här med poströstning, har ju Trump sagt det här. Så att de där diskussionerna, Lisa, vad förväntar du där?
Ja, de kommer ju vara jätteintensiva, och sen så med anledning av covid så kommer det också ta mycket längre tid än under tidigare val att få resultatet. Så att det ska man ju komma ihåg, att det blir ju inte liksom...
Hur tar det längre tid på grund av ett virus?
Nej, men det är ju poströstning i många fall. Det här är ju jätteintressant. Och det här vet jag
men enbart... de kommer väl många i förväg?
Ja, nej, men jag har fått såna varningar när jag pratar med amerikanska ambassaden. Jag vet det, för jag anordnar en valvaka för Reporter utan gränser. Så det är vad jag kommer göra på valnatten. Och sitta och prata om pressfrihet. Vad har Trump inneburit för den? Ledtråd, inte särskilt mycket bra. Och vad har Biden för inställning till fria medier och pressfrihet? Och då har jag gjort lite sån research. Och då hävdar i alla fall amerikanska ambassaden att i år på grund av covid så kan man räkna med en mycket längre tid för att få ett säkert valresultat.
Jag kan tipsa om att fredagsintervjun special den här veckan handlar om USA-valet. Kvartal tar pulsen på supermakten, och Jörgen Wittfeldt talar med Ulrika Hjärt, frilansjournalist, man skriver för Kvartal, och DNs Sanna Thorén Björling, och även en Trump-väljare, Phil Sales, och en Biden-supporter, Stacey McMillan, i fredagsintervjun alltså. Det är dags för era bidrag till veckans person eller ord. Lisa?
Jan Myrdal. just bortgången. Given person. Annars var jag faktiskt inne på franska ambassadören med sin fantastiska insats där i Agenda, som vi nu också har fått lyssna till idag. Så det var ju väldigt bra. Om man inte har sett den, så gå in och se i efterhand. Men nu i eftermiddag så kommer alltså beskedet om att Jan Myrdal har gått bort.
Mm. Vad är din karaktäristik på denne man?
Polariserande kanske, efter vad vi har pratat om. Verkligen varken svart eller vitt. Många som hatar, många som älskar. Men jag skulle väl vill jag rekommendera hans bok 12 på det 13. En fantastisk och berörande uppväxtskildring. Att man inte i den här stunden när han faktiskt precis har gått bort liksom börjar dra upp allt det här liksom politiskt, utan också titta på hans otroliga författarkarriär. Så det blir mitt lästips för helgen.
Mm. Inga-Britt, vad är ditt bidrag?
Mitt namn för veckan, det blev Macron. Mitt reservnamn var ju den franska ambassadören. Men jag menar att Macron har gjort en, ska säga, mänskligheten av Europa en stor tjänst genom att vara så klar i sitt språk och i sina kommentarer. Så principiell i, när han utrar sig över det terrordåd som har drabbat Frankrike.
Mm. Viktor?
Ja, ska vi säga, det är inte pinsamt nog kanske, men jag hade faktiskt samma. Också Emmanuel Macron. Kan väl lägga till att det är intressant. Han kom ju fram, han har ju suttit ett tag nu, sedan 2017, och har ju hela tiden haft storslagna ambitioner om att samla Europa och utöva ett form av bredare ledarskap än bara Frankrike. Och det har väl stött på ganska mycket patrull. Och det har väl inte alls gått så smidigt och bra som han kanske har tänkt sig. Men det är någonting i det som har hänt de senaste veckorna som känns att han har nått igenom. Han har kanske ändå potentialen att ta ett slags ledarroll för inte bara Frankrike i den här kampen då, utan faktiskt bredare än så, även för oss andra i Europa. Frankrike går lite före i en kamp mot någonting som är relevant för fler. Och han gör det ju med en ganska, i sammanhanget, ganska enastående. Han gillar ju pompa och ståt och god retorik, och ibland blir det väldigt effektivt, och jag tror att det är lite så kring det här. Han har slagit igenom som ett hushållsnamn med en liten anglicism i Europa genom under de här tragiska omständigheterna, och jag tror att det kan vara kanske början på någonting där. Han kan nog ordna sig en mandatperiod till trots allt, och får vi se vad han hinner göra då. Det finns ju rörelser inom EU också som går i riktning mot ett liksom mer tydligt samlat europeiskt ledarskap som vi i Sverige brukar vara emot, men Macron är tydligt för, och det känns som att vinden blåser lite grann i hans riktning på flera plan. Så han blir veckans person nu, och kanske om några år också, vi får se.
Viktor Bart Kron, Inga-Britt Alenius, Lisa Bjurvald, tack för den här panelinsatsen.
Tack själv.
Tack själv.
Det finns massor med saker att ta del av på Kvartal, essäer och artiklar. Till exempel av Allen Musa-Efendic på Spaning efter klubben för nöjda medelklassmuslimer. Johan Berglund skriver kunskapsekonomin är en dålig idé. Hur han menar med det får ni läsa där i så fall. Kajsa Dovstad, när Mellanöstern kom till Ronneby. En personlig reflektion över hur man inte känner igen sin barndoms kullerstensgator. Dan Korn, det är majoritetens kultur som gäller. Ja, ni hör ju. Dessutom den mediefokuserade podden, den svenska modellen som kom i tisdags. Ja, nu ska ju många av oss i ännu mindre omfattning lämna våra hem helst. Vi ska inte fraternisera med andra. Ja, matbutiken och apoteket är okej om vi måste. Så nu kommer ni att ha ännu mer tid för att sätta in i olika aktuella samtidsfrågor och lyssna till och läsa budskap och berättelser från människor som tror att publiken klarar av att tänka själv och inte behöver ha färdigtuggat material med åsikter förberedda för den late. Läs och lyssna, och om ni snubblar över något som ni tycker är värt att begrunda, tipsa gärna vänner och kamrater om att de borde ta del av samma innehåll. Och sen kan ni ju diskutera saken och kanske stå ut med att ni inte alltid blir överens om vad som är bäst. Tack för att ni följer och stöder Kvartal. Vi lovar att göra vårt bästa nästa vecka också efter den förmåga vi har. Och glöm inte att hålla avstånd. Men på kvartal.se finns ingen smittorisk. Ha en trevlig helg och tänk själv.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia.
Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.